Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malte Hallqvist, är komiker, föreläsare och skådespelare, och så har jag den här podden. Avsnittets gäst heter Sussi Päivärinta och är alltså halva Lilly och Sussi. Jag träffade henne när hon och Lilly var och uppträdde här i Karlstad. Och vi bestämde ganska snart att vi ska göra ett avsnitt tillsammans. Så det gjorde vi. Vi träffades på ett väldigt mysigt café på Söder och samtalet blev... Ja, det får ni reda på nu, för nu släpper jag lös avsnitt 147 av Insikter från utsikter med Sussi Päivärinta. Sussi Päivärinta växte upp i ett hem med stor kärlek till musiken. Redan vid 3-årsåldern började hon och syster Lilly uppträda för familjen och det ledde senare till körjobb som ledde till duon Lilly och Sussi som ledde till 80-tals hittar som Oh Mama och What's the Color of Love. Vad gör hon nu? Varför är djur så viktiga? Är raggare ärligare än andra och kan uttrycket visa pattarna vara en kärleksförklaring? Detta och väldigt mycket mer kommer här, men först... Om Idol hade funnits på 80-talet.
Nej, det fanns inte då.
Idol fanns inte på Lilly och Sussis tid. Ja, hade du sökt då?
Det hade vi säkert gjort. Ja. Det måste vi. Om vi hade varit trygga i vad vi liksom... det tror jag är det viktigaste. Att man är trygg i det man själv vill göra.
Kära lyssnare. Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Och idag sitter jag på ett helt nytt ställe, helt ny utsikt. Café Giffy på Hornsgatan 65. Kom hit om ni har lust att uppleva ett gammalt slitet café, men så mycket kärlek i det på något vis. Och mitt emot mig så sitter Sussi Päivärinta.
Hej.
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 Så kul.
Ja, fantastiskt kul att du lyckades hitta till det här lilla kaféet som jag har passerat så många, många gånger när jag har bott här på Hornsgatan. De har så här roligt i sitt fönster att det är inplastade mackor.
Mm.
Och det är inte så tilldragande, men det är väldigt mysigt när man kommer in, som du sa, med den här atmosfären.
Ja, en ägare som bara öppnar famnen och säger välkommen.
Ja, jättemysigt och man bara, att det är så här klassiskt slitet.
Mm.
Ja. Coolt.
Ja, vi skulle ju varit på ett annat café, men det var lite modernt och hög musik.
De har
och sånt.
Byggt om, ja. Som jag smsade om. Jag kände lite osäkerhet när jag var där förra veckan på ett möte och kände att det var väldigt stimmigt. Mm. Och då tänkte jag så här,
Det här känns helt perfekt. Ja. Jag tänkte, har du lyssnat någonting på min podd?
Nej, jag är dålig på att lyssna på poddar. Jag tror jag knappt har hört någon.
Jag brukar börja med en faktaruta, så då gör jag det.
Ja.
Fullständigt namn.
Susanne Elisabeth Päivärinta.
Ålder?
Ska vi prata om den? Ja, men det är faktiskt stort. Jag fyller faktiskt 60 år i maj.
Mm, 10 maj om jag har läst på rätt.
En oxe.
Ja. Det, vi avslutar med det sen.
Ja.
Yrke?
Ja, vad ska man säga? Artist, låtskrivare, väldigt engagerad. Det är väl inget yrke, men en stor djur- och miljövän. Eftersom vi har jobbat mycket med de frågorna, jag och Lili. Så att, får man väl ändå kalla sig för... Ja, artist, låtskrivare skulle jag vilja säga.
Civilstånd?
Jag är tillsammans med en trevlig gubbe sedan många år, Stefan Gustafsson. Vi är inte gifta, men vi har 3 underbara barn tillsammans. Och en väldigt härlig hund som heter Maron. Och sen en liten hemlös katt som fraktades hem från Alonissos i Grekland.
Oj.
Som heter Boris.
Men ni har tagit med den katten?
Nej, min dotter. Det är ju så här lite med det här med engagemanget. Det går ju faktiskt i arv.
Ja.
Så att jag förstod lite när hon skulle åka ner och hälsa på en kompis i några veckor och bo i Grekland. Så tänkte jag så här, oj oj oj, nu kommer det bli jobbigt. Hon kommer se alla dessa katter.
Aha.
Och mycket riktigt så fick ju de hem ett gäng katter då, den här familjen. Och Myra, så att Boris bor hos oss nu då, som är en liten hittikatt från Alonissos.
Hobby?
Hobby, det är nog faktiskt att vara ute i skärgården och simma och bada med båten. Sen är jag väldigt förtjust i blommor.
Vad har ni för båt?
Jag har faktiskt ingen båt nu, för jag var tvungen att sälja den när pandemin kom. För att överleva. Men då hade vi en mer så här familjevänlig Albin. Nej, Nimbus menar jag. Hade vi då, Nimbus 26. Men annars har jag kört ganska mycket snabba båtar i mina unga dagar, som Flying Flipper och sånt där.
Kul, ja.
Men min dröm är faktiskt mer och mer att jag skulle vilja lära mig segla.
Mm.
Bara havet, vinden, ljudet. Alltså.
Ja, för ni är uppvuxen på, heter det Vårholma?
Mm.
En liten härlig ö ute i skärgården.
Mm.
Så jag kan tänka mig att vatten och segling och båt, alltså att det ligger nära till hands.
Det har alltid varit liksom mitt, vad ska man säga, mitt andrum där jag får... Den här totala harmonin, det är nog vid havet.
Mm.
Så jag älskar allt. När man är ute på turné så tycker jag så himla mysigt att komma jämt. Och så vet man att man kan gå ner till vattnet. Det kan vara en större härlig sjö också. Men det är alltid fascinerande tycker jag vid städer som ligger vid havet.
Mm.
Och jag har så många sköna simturer jag har runt Sverige. Till exempel i Karlskrona. När jag var ute och långsimmade och träffade en jättetrevlig person när jag var ute och simmade. Och sen så simmade vi och pratade om livet, så där kommer jag ihåg. Och helt galet, jag är ute och simmar och man träffar någon annan.
Men du blir aldrig rädd och liksom långsimning är djupt? Och...
Nej, för jag känner liksom att det bara lägger sig och flyta.
Ja,
jag har aldrig varit rädd för vatten, däremot så är jag ju väldigt så här rädd för att bli instängd och sådana grejer. Så att man har väl olika fobier.
Mm.
Men just vatten är inte någon... Men jag har respekt för vatten. Jag har respekt för... Alltså, jag tar inte onödiga risker längre, vilket jag tyckte jag gjorde som yngre.
Okay.
Men nu vågar jag inte det.
Nej.
Så nu ser jag så här, säkert avstånd till stranden så jag vet att jag kan ta mig in och inte ge mig ut i för stora vågor och sånt där som jag gjorde tidigare. Och sånt där. Men nej, jag älskar hav och friheten och vinden är väldigt fascinerande.
Så det blir segelbåt förmodligen?
Jag skulle vilja ha det. Kanske en motorseglare vore lagom för mig, så man kan puttra om man måste.
Jo, men det kan man nästan på alla segelbåtar.
Ja, jag vet, men det är rätt mysigt med motorseglare, för de är ju liksom lite mer bastant, alltså lite mer bo. Du vet, tänk dig en sån här Nauticat eller någonting.
Mm. Jag får önska det av din sambo i 60-årspresent.
Precis.
En liten segelbåt.
Jag fick faktiskt, eller de var gulliga familjen när jag fyllde 50. Då hade de ju ordnat med att vi köpte båten.
Mm.
Så det var mysigt. Och då åkte vi faktiskt ner till Karlstad. För den stod där.
Jaha, nu köper ni i Karlstad. Någonting säger man att, eller är det du eller är det Lilly som har stuga i Värmland?
Nej, men hon är ju tillsammans med en kille som heter Per som bor i Karlstad.
Så är det, ja.
Och han bor ju ute på Hammarö.
Ja. Ah.
Mm. Så att hon är där.
De är särbo alltså?
Ja, och de är lite roliga, men de har ju inga barn tillsammans, så det är ju ganska fritt och skönt att han är här uppe och så åker hon dit. Och sen ibland när vi är ute och turnerar så är det ju närmare för henne att åka till Karlstad, så, så då utgår hon därifrån istället.
Mm.
Mm.
Äter helst?
Åh, gud, det finns så mycket gott nu. Jag är ju vegetarian och nu har det ju blivit så mycket lättare att vara vegetarian och även äta veganskt. Men jag ska nog säga så här, min son Leon lagar fruktansvärt god mat.
Han är äldst, va?
Ja, och jag ska nog säga mat av Leon. Och han har börjat bli jätteduktig på vegetarisk mat.
Oj, oj. Jag är också vegetarian.
Ja, cool.
Så kanske jag kommer någon dag och äter Leons mat.
Ja, eller annars får du bjuda på middag när vi kommer nästa gång.
Ja, men det gör jag.
Mums.
Ja. Ja, jag har några som är bra.
Jag vill alltid veta, nya recept är alltid coolt att få lära sig. Så man kan utöka sin lite tradiga.
Mm. Men nästa gång ni är i enheten så kan ni väl hoppa över Per en liten stund. Och så kommer ni till mig.
Ja, gud vad mysigt.
Så ska ni få vegetarianskt.
Det vore trevligt.
Mm. Ja, då är frågan, vad vill ni dricka till? Vad dricker du helst?
Jag är ju då lite trist att jag är ju galen i så olika färskpressade juicer.
Mm.
Jag är ju tokig sånt.
Då får vi ha färskpressat när du dyker upp.
Mix av massa olika trevliga saker.
Ja.
Mm. Aj, och syrran vet jag, hon uppskattar goda viner.
Mm.
Mm.
Jag ordnar det.
Ja, vad trevligt.
Sista frågan i faktarutan.
Ja.
Jag såg eran dokumentär och det var ju jättemycket med pappa Pavo och instrument och Min fråga är då helt enkelt, vad är ditt favoritinstrument?
Åh, jag älskar så mycket instrument. Om man bara tittar på när man sitter och skriver musik och så. alltså om man ska ta till som man ofta får feeling på, så är det ju självklart gitarr och piano.
Mm.
Men från början så skulle jag faktiskt satsa på att bli violinist.
Mm.
Så att, jag menar, när man lyssnar på riktigt härliga liksom stråkarrangemang, så är det ju fantastiskt. Men tänk dig bara som fantastisk ton som obo. Eller min, vår farsa Pavo, som var så fantastisk på klarinett och just Öhle-systemet. Så tänk dig hur mycket det finns.
Vad heter för den?
Öhle-systemet. Det är något speciellt system som man spelar i. Man får en helt annan, en lite annan ton.
Okay.
Och den var så fantastisk, den tonen som han fick på sin klarinett.
Mm.
Men det är svårt. Men om jag skulle välja ett instrument ändå, eftersom man skriver, så måste det nog bli gitarr eller piano, eftersom jag tycker att det är så användbart och finns så otroligt mycket sound. Jag menar, på en gitarr kan du ju göra så mycket.
Mm.
Och idag, jag menar, om du har en cool, jag är ju lite kär i de här syntarna från typ 80-90-talet och även 70-talet. Man tänker allt med Manfred Mann och allting, du vet, alla de här. Alltså det är ju magiska sound alltså.
Ja, det är väldigt speciellt.
Ja.
Man hör att det kommer ifrån, ja, 80-talet.
Och det är häftigt, och även om man säger, jag är ju så kär i mycket musik från 70-talet också, man säger mitten av 70-talet, fram alla de här banden som Manfred Manns Earth Band och alla de här som också, och jag menar, tänkte el och allt det här liksom,
ja,
och vilka sound.
Ja.
Och jag är ju kär i Tennessee och alla de här grejerna, och hur de gjorde, bara när de samplade alla, jag vet inte om de samplade, men hur de gjorde alla de här körarrangemangen som man hör på I'm Not In Love, och så har blandat med alla de här syntarna, det är ju.
Då går du igång.
Ja, jag går igång på många instrument. Ja.
Men vi väljer pappa Pavos klarinett.
Vi kan väl göra det.
Ja. Då sätter vi punkt för...
Ja, vi sätter punkt där.
För sen tänkte jag att vi skulle ta det lite grann från början.
Ja.
Jag har förstått att det var väldigt mycket musik hemma hos er.
Ja, glädjefylld musik.
Ja. Finns det annan musik? Ja, det gör det förstås, men...
Jo, men musik kan ju vara om man går hos fel... Alltså, ja, om du hamnar fel hos någon där det blir mer tvång och du ska lära dig spela och någon står och liksom slår dig på fingrarna. Och, alltså, vi hade, vad jag menar med glädje, för att det var väldigt roligt. Det var mycket skratt och sång och liksom att man sjöng massa olika låtar. Och.
Jag spelade gitarr för en kille som heter Henry. Han var en hårding, han.
Mm.
Men jag höll i ändå i 6 år.
Vad bra. Ja. Men du kanske lärde dig väldigt mycket.
Det gjorde jag. Han var ju otroligt kunnig.
Ja, så då fick du ju ändå mer än något bra.
Absolut. Mm. Och så fick jag addera glädjen själv.
Precis. Det viktigaste.
Ja, absolut. Ja, men jag förstår att ni uppträdde redan som 2- och 3-åringar.
Ja, och speciellt för våra föräldrar. Jag kom att vi hade ett litet fönster på Vårholma. Eller inte Vårholma, där var vi lite äldre. I Sumpan. Och där vi kunde sitta, och det var liksom våran tv, eller vad ska man säga, så drog vi för en liten gardin och sen så presenterade vi varann hela tiden där, och det kommer jag ihåg, det är väl våra tidigaste uppträdanden som jag kommer ihåg, och publiken var mamma och pappa då.
Just det, och det, jag tror inte det är så ovanligt att det är så. Jag har ju barnbarn nu och de har ju redan börjat uppträda och sjunger, och vi får lyssna och sådär.
Ja, det är underbart.
Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Men sen, för att ta sig ända dit ni tog er, vad tog ni för väg?
Men jag tror att när vi satte upp våra shower till exempel till Sollentuna när vi var unga och skulle ge oss ut och turnera i villaområdet. Det var vår första turné.
I villaområdet?
Ja, det var väl.
Vad gamla var ni då?
Ja, kanske var 7, 8, 9 där. Ja. Men då turnerade vi med våra cyklar och sen så hade syrran gjort...
Förlåt att jag avbryter, men hade ni gjort egna låtar då? Eller?
Ja, vi körde mest. Vi hade med oss en liten sån här uppföljbar monoskivspelare. Så vi hade några liksom album med oss då, vinylplattor.
Så ni mimade till?
Ja, precis. Och så hade vi dem på parkethållaren. Och sen den här bärbara som man då fällde upp. En liten röd, kommer jag ihåg, sån här med inbyggd högtalare. Och sen så hade syrran gjort ett trumsätt av obojburkar och annat som vi hade klistrat med massa staniolpapper och sånt. Mm. Och min fiol fick då vara elgitarren.
Aha, ja.
Och då turnerade vi som Deep Purple och ABBA.
En var... fantastisk kombo.
Ja, den var faktiskt skön. Och det var väl vår första turné. Och jag tror på något sätt att för oss var det liksom på riktigt, förstår du?
Jaha.
Och sen när vi byggde vidare på det här och tog med lite kompisar när vi liksom kom upp i tonåren och fick komma ner och sjunga på takstugan i Sollentuna centrum och sådär med farsan och uppträda på släktföreningar och lite sån här gig liksom och kom i Skansens vaktparad och sånt där. Då kände vi liksom att för våra kompisar kanske skojade lite och tyckte att det var lite så här, aha, en lite rolig grej. Men för oss var det allvar liksom.
Ni bestämde ganska tidigt eller? Liksom att det här är grejen.
Ja. Så att var ju tanke då, vi gick ju och spelade för farsan klarinett och jag gick och spelade fiol. Kom ihåg för Engström, fantastisk fiollärare. Men sen så märkte liksom Pav och mamma att de sjunger väldigt mycket och de håller på väldigt mycket med popmusik. Så då fick vi provsjunga för en operasångerska som heter Karin Langebo. Mm-hmm. Och hon tyckte vi hade talang. Så att vi började faktiskt sjunga klassiskt för henne. Kommer ihåg så väl hennes lägenhet vid Humlegården. Och det var så här spännande när man fick komma dit till hennes stora den här lägenheten. Och den här stora flygen och så hon som satt där. Det var lite så där. Men hon var väldigt trevlig. Men hon märkte också sen efter några år att gud, deras intresse liksom är inte den klassiska musiken.
Nej, för, som varför puttade pappa er mot opera?
Jag vet inte. Det var nog lite just att han tyckte vi skulle lära oss stödet. Och tekniken och först tror han bara ville veta om vi hade någon talang att hon skulle höra det, men sen tyckte vi att det var väldigt kul att sjunga liksom lite arier och man fick sjunga på italienska och, och vi hade ju lite talang, men sen sa faktiskt Karin till oss så här att nu måste ni ändå välja, eftersom att man sjunger mycket med bröströsten när man sjunger pop och när man sjunger vidare med klassiskt så jobbar man mycket med klangrösten. Och det är ju liksom lite olika typer av tekniker. Mm. Och då blev det att vi sa det, ja fast det är nog inte att vi vill ägna oss åt det klassiska då. Men vi fick en bra grund där och jag tror det har hjälpt oss mycket. Just med att man har lärt sig att sjunga upp sig och jobba lite med rösten när man är hes. Och ja, ta hand om rösten. Mm. Så det har varit en väldigt bra skola. Men redan där, jag tror vi liksom hade bestämt oss där. Men sen blev det liksom att vi satt ut en annons, kommer ihåg i Gula tidningen, om att vi sökte sångjobb. Jag vet inte om du minns Gula tidningen.
Jo, absolut. Men då var Anki Bagge med också va? Ni var tre brudar du.
Och i den vevan fick vi också komma med och köra i vår brorsas band som hade ett gäng musiker som repade en gång i veckan. Och det var så roligt, alla de här musikerna älskade ju Toto. Mm. Och deras band hette Photo.
Så dåligt.
Så dåligt. Alltså det är så fantasilöst.
Ja, ja.
Men det var kul.
Men ändå väldigt alltså härligt.
Ja, det är gulligt. Ja, men de älskar, alla musiker älskade ju Toto på den tiden.
Det var jag älskar dem fortfarande.
Ja, och det är ju fantastiska låtar. Men då fick man ju liksom, då var det ju väldigt mycket Toto och sådär. De repade väldigt mycket den typ av musik.
Ja.
Men det var kul, vi behövde ju inte vara liksom huvudpersoner eller stå i fokus riktigt där. För de hade ju en bra leadsångare. Så vi fick lära oss att köra och vara lite i bakgrunden. Så fick man sjunga in sig i första studion, kommer ihåg, OL-studion ute i Sollentuna. Och, alltså man fick vara med på inspelningar, det var stort. Liksom.
Ja, men det är väl en jättebra skola.
Ja, men det är det, att få börja liksom bakom sådär och se hur det funkar. Men till slut fick vi i alla fall svar på den här annonsen i Gula tidningen, Anki och jag och syrran.
Mm.
Och då kom vi med ett raggiband som faktiskt vi lirade mycket här nere på Söder.
Okej.
Okay. Nere på Münchenbryggeriet.
Ja.
Och det hette Leon and the Pyramidics.
Mm.
Och vi var det Lionettes.
En trio brudar som stod och körade.
Så det var kul också. Men det var ju, ja, reggae är ju väldigt speciellt. De rökte på ganska mycket och sådär. Så att en del låtar blev typ en kvart långa. För han gick ju ut och satte sig och snackade med polarna. Och...
Just det, ni pratade om det här i dokumentären som
ja,
är på
precis.
SVT. Att det var en liten chock.
Det var det.
Men... Första gigget när ni glider in där i dimman och sången försvinner. Och...
Ja. Det var spännande, men det som var roligt med att vara med i ett raggeband var ju att vi fick arrangera så otroligt mycket olika typer av körer. Mm. Och vi lyssnade mycket på liksom Bob Marley och Third World och Black Uhuru och sådana där band. Liksom.
Ja.
Så det var kul.
Mm.
Så det var liksom, ja, du vet, man börjar lite rätt ände. Men då, syrran och jag, vi var nog ännu mer taggade än Anki på ett sätt. Alltså att vi verkligen, alltså det var liksom ingen, det fanns ingen annan väg för oss att gå. Anki hade lite andra grejer hon ändå ville göra och hon höll på med gyminstruktioner och hon var ju himla vältränad så hon var ju så här bodybuilding och
just det.
Alltså hon höll på mycket med sånt också och sen var Anki extremt duktig på att dansa.
Ja, för jag ser ett videoklipp nu i mitt huvud där ni två frontar verkligen och hon inte bara lite bakom, hon står liksom 10 meter bakom på någon liten puck.
Ja, men det är när vi gör om mamma.
Ja.
Och det var så himla kul första recensionen som kom.
Varför hamnade hon så långt
bak?
Nej,
men vi tog ju med henne som kör sen. Ah. Därför att syrran och jag, vi satsade ju vidare för att Anki var inte jättetaggad. Och
hon ville inte vara med i någon sån där?
Nej, och sen tror jag att vi var lite ganska olika som sångerskar. Syrran och jag har ju alltid sjungit på ett visst sätt. Det är väldigt mycket energi och vi hittar varandra väldigt lätt med exakt hur vi ligger i stämmorna.
Ja, jag förstår. Ni har några timmar?
Ja, vi har ju det. Liksom.
Ni har övat.
Och där är det inte så himla lätt att komma in. Liksom. Så även fast Anki funkade jättebra med oss så sjunger vi väldigt olika. Anki har en mycket softare röst och liksom, hon byggde mycket av sin, tycker jag att hon är grym på, det var att hon var så fantastisk att dansa också ihop.
Mm.
Men
ni körde också gör lite moves.
Ja, men vi dansar ju inte bra. Ja, vi
ja, dansar ni inte bra?
Nej, det var energi och tajta är vi.
Ja, för jag menar, alltså, det här var ju när ni slog igenom i början, där, eller i mitten på 80-talet någonstans. Så var det ju liksom en chock. Det så var ni ju så, hade tajta kläder. Mm. Alltså tittar man på det nu så är det ju ingenting. Men då var det nästan en chock. Jag vet, i någon tidning står det att ni raserar 20 års kvinnokamp på 3 minuter.
Precis, det var bra gjort.
Ja, grattis.
Ja, det var ju helt galet. Vilka tider. Ja, vad ska man säga om det? Det var inte mycket till kvinnokamp i så fall.
Om det gick att rasera på 3 minuter.
Nej, på listan.
Nej.
Ja, nej, men visst, vi körde väl en kombo av liksom att det var rätt svett. Det var mycket energi och lite coola kläder sådär. Och där funkade det jättebra med oss tre sen, för att Anki blev ju, tog vi med som kör. Mm. Och det blev en jättecool grej. Liksom.
Och hon var fin med det liksom?
Ja, därför att sen så, tack vare att hon var våran kör, så fick ju hon också skivkontrakt. Och sen gick det ju bra för henne.
Mm.
Liksom. Men man har lite olika inställning till saker och ting. Syran och jag har ju alltid skrivit mycket musik. Vi höll på med mycket, liksom, repeterade otroligt mycket. Och sökte jobb som kör och kom med, liksom, fick arrangöra på plattor och sådär. Och så fick vi ju, vi kom med genom och körade på Måndagsbörsen med en kille som hette Ulf Lodin.
Just det.
Mm. Mm. Och då såg faktiskt Rolf Nygren, som då var vd på EMI, oss och ringde upp. Men då trodde vi att det var Bengan Andersson, vår kompis från Skara, som
skämtade.
Ja, för han brukade tjuvringa. Så vi höll på att kasta telefonen mellan oss, kom ihåg. Men då var det faktiskt han. Och då ville han att vi skulle komma upp och göra en demoinspelning på EMI. Och det gjorde vi. Och då fick vi testa och jobba lite med Niklas Strömstedt. Och det var, jag kommer ihåg att vi sjöng in, vi fick köra och göra demos, lite låtar som Marie Fredriksson hade spelat in, och vi fick lägga körer åt Per Gessle och lite såna här grejer där uppe. Och, och sen så skrev vi då Sommar i natt tillsammans med Niklas Strömstedt, som blev väldigt bra, och det blev vår första singel. Men vi hade väl den liksom, det goet i oss, att vi tyckte det var så himla kul att arrangera också. Och det tror jag var en del. Liksom.
Ja, för ni har ju skrivit väldigt mycket själva som kanske inte alla har förstått.
Nej, precis. Och jag tror att också det var, om man nu skulle se skillnaden på oss och Anki, det är liksom om du har också den otroliga viljan att du vill också hålla på med arrangemang och skriva.
Mm,
och det tar ju otroligt mycket tid med alla replokaler, och du ska söka alla kontakter och du ska våga gå och provsjunga och gå på auditions och sådär. Och vi gjorde allt det där liksom. Så jag tror inte så många vet egentligen hur mycket vi liksom har hållit på med så många olika olika musikaliska stilar också faktiskt som vi gör.
Du har aldrig varit sugen på att vara med i en musikal?
Nej, jag har aldrig varit så intresserad av musikaler. Det finns några jag gillar sådär, men nej. Däremot så skulle jag tyckt att det var kul att kanske få tolka mer någon, alltså artister och sångerskor och sånt.
Men det är väl inte för sent?
Nej, jag var med här faktiskt på Södermalm en gång och gjorde på Mosebacke. Fick jag vara med och tolka Emmylou Harris kväll. Och jag har aldrig lyssnat jättemycket på henne.
Nej.
Men kanske var därför det blev så himla lyckat. För det blev riktigt bra faktiskt. Så det blev jag lite taggad så här, att det ska vara kul att få göra mer sånt.
Ja, gör det bara.
Mm. Ja, nu är man i den här åldern att man har ingenting att förlora liksom.
Vad menar du med det?
Nej, men alltså, tiden går. Jag tycker man är mer medveten om att det liksom finns ju ett datum när det faktiskt tar slut. När man var igång liksom, när man är 19-20 liksom där, allt är ju så oändligt. Jag menar, man har sina föräldrar, man har allt, alltså allting fanns.
Mm.
Helt plötsligt så försvinner saker och vänner och arbetskollegor, som är en av mina bästa vänner nu, som jag skrev otroligt mycket med mina soloprojekt, Nestor Geli liksom. Hur snabbt det går bara när någon drabbas av cancer.
Mm.
Och helt plötsligt så rycks bara människor bort. Mm. Och därför kan jag väl känna mer nu att jag känner inte en stress, men jag känner liksom som du säger, go for it, ja.
Ja.
Jag känner ibland har man tvekat lite för mycket. Man har haft lite för mycket självkritik, kan jag tycka, syren och jag. Du vet, vi har ju blivit tillfrågade att sätta upp Lili och Susie på Börsen och sådär. Och varför tackade vi inte ja till det? Lena Philipsson vågade ju.
Ja, varför? Hur länge sedan var det här då?
Som ja, det var också ganska många år sedan. Det kom hon när hon satt upp sin 006 och det här för just länge sedan. Ja. Då frågar man oss och vi bara, nej, vi tillhör nog mer folkparkerna. Det är mer våran grej att, nej. Mm. Skulle vi klara det? Det är våran grej. Och där kan jag tycka vi var lite fega.
Mm.
Nu idag känner jag nog mer att ja, nej, det där skulle vi nog klara av. Och
nu ringer vårdcentralen.
Jag ska bara se om det är. Jag ska bara se till syran. Du, jag sitter i intervjun. Jag kan ringa dig efter. Yes, hej då. Syran hälsar.
Mm, tack. Hon känns inte lika bekväm i intervjusituation.
Tycker du inte?
Nej.
Nej.
Är det en feltolkning av mig?
Nej, vi kanske är varför vi matchar varandra rätt bra. Det är nog att jag kanske är lite mer direkt ibland. Och syrran är lite mer betänksam, lite du försiktigare.
Du är mer som en hund och hon mer som en katt.
Ja, jag skulle tro det.
Ja.
Och jag är väl lite så här att jag tror inte att jag känner mig osäker. Alltså jag vet inte, jag vet att fler har sagt så lite. Mm. Att vi är lite olika så. Men jag tror att det är en fördel att vi just har de här.
Men tror du att hon är osäker? Det är det som...
Nej, hon är nog mest bara...
För du sa osäker.
Ja, men inte osäker. Men hon är mer försiktig, tror jag så. Till exempel när vi satt här om veckan, förra veckan, så satt vi i en lång podd angående djuren och miljön.
Mm.
Och då är ju det som allt bortblåst.
För då är hon i
sitt... Då är hon liksom i sitt esse och där hon liksom är... Ja. Och då tyckte jag var så häftigt. För jag kände bara med att jag satt som en bisittare. Och hon var liksom helt fantastisk och berättade om alla projekt och alla hotade arter och rödlistade arter och sådär. Så det kanske är olika situationer också.
Det skulle jag gissa. För jag tänkte på det när ni var i Karlstad.
Mm.
Så var du mer direkt och kändes mer bekväm med situationen än vad hon var.
Mm. Mm.
Mm.
Och det är kanske olika situationer liksom.
Ja.
För det är rätt roligt sen när man sitter tillsammans också. För då, det är himla svårt tycker jag ibland när folk frågar just så här om syskonskap. Eftersom att man är så van att vara tillsammans.
Mm.
Och man har ju sina roller. Och då är det rätt roligt ibland när folk påpeka liksom saker och ting som hon och jag inte har tänkt på. Vi bara, what?
Mm. Ja. För när ni pratar med varandra, jag får en känsla av att ni har en otroligt bra relation.
Ja.
Det är lätt och nära till skratt. Men pratar ni om djupa saker?
Ja, vi har nog blivit bättre på det, tycker jag.
För jag tänkte på det i den här intervjun, så frågar ju, jag har glömt bort vad hon heter.
Susanne
hon.
Axell.
Just det.
Mm.
Då frågar Susanne Axell det här med barnlösheten, att hon har Lilja har valt att vara barnlös, och så har du och Susie pratat om det, och hon sa nej, det har vi inte gjort.
Nej, vi hade ju ganska många år när vi inte umgicks.
Det var när hon valde djuren istället för musiken och du fortsatte 10 år var det,
va? Ja, något sånt. Och vi var nog ganska trötta på liksom hela. Vi hade jobbat så otroligt intensivt tillsammans och gjort så mycket. Och så började vi liksom dra åt olika håll. Och jag hade sån otroligt behov att få sätta mig ner med gitarren och skriva och hitta vem jag var.
Mm.
Men det handlade ju aldrig om att det var något fel på Lili och Susie. Men jag tror ibland att det känns kanske att syran kanske trodde något sånt. Att vi behövde liksom, vi behövde separera. Men det handlade egentligen inte om att man behöver separera på ett negativt sätt. Utan jag kände att den här separationen var så nyttig för att syrran fick utvecklas och göra sitt hela vägen och jag mitt. Under den perioden sen så blev ju jag då, fick jag och Stefan 3 barn. Och hon har valt den andra vägen. Så vi har liksom aldrig riktigt det blir, ibland är det lite känsligt där med alltså, vad är rätt och vad är fel? Liksom, jag tycker att det är ett val man gör.
Ja, och jag hoppas, var nog inte ute efter
nej, inte
rätt
jag heller,
och fel.
Förstår du? Nej, inte jag heller. Men jag tror aldrig att vi har hamnat så mycket i de diskussionerna liksom, kring det.
Hur var det i familjen? För ni verkar ju ha samma där. Mm. Otroligt nära till skratt och mycket glädje och musik. Och, men du och pappa Paavo och mamma Inga, så pratar ni om djupa saker eller höll ni er?
Ja, ibland. Men kanske ibland att saker och ting hade blivit ännu bättre om man hade vågat prata om riktigt djupa saker. Ibland kan ju det vara svårt eftersom man är så rädd för att såra varandra. Mm. Det är ju ett samhälle liksom lite man lever ibland. Att ibland kan man ju ha lättare att prata med någon som man inte känner jättebra om saker och ting som man känner. Eftersom att man alltid är rädd för att på något sätt såra de som är nära. Liksom. Och jag tycker syron har blivit så mycket bättre på allt faktiskt efter den här separationen och allt vi har gått igenom. Nu har vi ju tillsammans liksom suttit där när våra föräldrar gått bort, när de liksom, man sitter där och tar ett adjö av mamma till exempel, pappa gick ju bort före mamma på Södersjukhuset, och vi satt där och spelade en av hennes favoritlåtar, jazzlåtar och Sunny Side of the Street. Och sen så kommer man så nära varandra själsligen. Så jag tycker liksom allt vi har gått igenom som vi inte hade gått igenom innan vi tog det här breaket, det har gjort oss starkare och mer förståelse för varandra. Mm. Och också våra likheter och olikheter. Som jag tycker istället för att man retar sig på varandra, för det är ju ganska lätt.
Ja, det går bra.
Oj, förlåt att man gör det. Så jag tror att vi har blivit mera accepterande också mot varandra. Mm. Kanske att jag accepterar att syrran är exakt som hon är. Och hon accepterar jag istället för att man tycker att hon borde tänka mer som jag. Förstår du? Ja. Mm. Så att, och då tycker jag nu att vi blir mycket starkare ihop nu. Just för att vi också får vara olika. Mm. Och det tyckte jag så var så skönt när jag satt på en intervju med henne förra veckan. Att gud vad skönt. Hon bara kan ta hela det här ansvaret. Och jag kan vara en bisittare som gör bra inlägg.
För så har det inte varit förr. Utan då
nej, ibland
då har
det känts lite som att jag... Eller jag kanske har tagit på mig den rollen liksom lite. Mm. Fast jag inte behöver det. Det kan också vara så. Men det tycker jag är jätteskönt. Just att vi vågar ta plats nu på olika sätt. Och ibland kan jag luta mig mot henne. Och ibland kan hon luta sig mot mig.
Det är jättefint.
Ja, det är
för den känslan har man fått när ni var unga. Mm. Att det var du som liksom var vågbrytaren. Mm. Och så kom Lille efteråt och var med och i intervjuer. Så, men du tog smällarna på något vis. Mm. Eller smällarna.
Jo, men det kanske. Ja.
Men, för ni var ju enormt populära. Jag tittar ju på några härliga klipp. Mm. Blonderade tjejer, toperat hår. Det var så 80-tal.
Mm. Det roliga är blonderade. Vi har det äkta blont.
Ah, okej. Okay.
Kanske några slingor har man lagt på äldre dagar när det bara blir tråkig färg på vintern. Ja. Men annars så är vi ju faktiskt... så, alltså våran image, vilket jag tycker är coolt med oss, det är att den kom, alltså vi skapade den själva av oss själva för att det var vi.
Ja.
Och jag tycker det var lite roligt. Liksom. Vi köpte våra scenkläder liksom...
På H&M va?
Ja, inte på H&M utan vad heter det? Buttricks och sådana ställen.
Buttricks? Ja. Det köper man ju skämtartiklar.
Ja, men du vet, de har ju rätt coola grejer. Och på 80-talet var det inte så lätt att hitta de här extrema färgerna och sånt där. Och då lyckades vi gå in på Buttricks och hitta de här färgglada kjolarna och allting. Och det roliga tycker jag var på intervjuer sen när de sa så här, de där handskarna eller topparna är coola. Ja, de kom ju från Buttricks och folk trodde ju liksom att vi skämtade. Mm. Men jag tyckte det fanns en skön ärlighet i oss och det var lite clash and trash. Och vi har aldrig heller gjort skillnad tycker jag på vår publik, utan vi har uppskattat alla som tycker om oss. Och jag tror också därför vi finns kvar idag, att det har funnits en genuin, att det finns en genuin kärlek till publiken och till det vi gör. Men sen så finns ju också ett djup hos oss som jag tror också gör att man på något sätt känner att det finns någonting mer än bara den där glädjen.
Mm, och vad är det då?
Ja, det är väl mycket tankar, mycket djup. Vi är ju egentligen två personer som inte alls är så himla måna om att synas och klä oss i rosa eller så. Utan vi är ju väldigt mycket ute i naturen och håller oss för oss själva.
Mm.
Så egentligen är den här kombon ganska knasig, för att jag egentligen är jättemycket ensamvarg och syran också. Så hon är till exempel på Fårö just nu och går omkring för sig själv och filmar. Mm. Och hon vet att filma någon säl just nu.
Okej.
Okay. Ja. Och så. Så vi har en ganska så här, lite knasig kombo egentligen, att många tror att vi är de här partybrudarna, men vi har aldrig varit det.
För den bilden var ju då, jag kan förstå den nu, att den, när jag ändå har träffat er, men nu när ni är ute så antar jag att det inte är lika mycket kalsonger som kastas över er.
Nej, men det kommer då faktiskt. Det mer som en kul grej.
Jo, jag fattar. Ja,
men då badade vi kalsonger och det var helt galet. Men det var ju roligt liksom att vi berättade för Rebecca och Fiona när vi spelade med in med dem. Vi har ju varit lite av förebilder för dem och sådär. Och sen när vi satt i studion förra året, för de har gjort en version av Åh mamma som går bra.
Mm. Mm.
Då satt vi i deras studio och sen så tyckte de var så himla galet det här med att kanske flera tusen stod och sjöng visa pattarna. Och, så här. Och jag sa, visst, det kanske inte var så här, om man tänker var okej, det kanske ens kränkande. Men det var mer som en kärleksförklaring. Faktiskt.
Och jag kände sig så?
Ja, men egentligen det var det. För att jag kan inte tycka att raggarna och så på något sätt var kränkande. Jag kan tycka mer att det var mer kränkande med skivbolagsgubbar som försökte börja ta en på låret och ta för givet att man skulle vara tillgänglig liksom, du vet, och sådär. Mm. Det tyckte jag var kränkande.
Mm.
Men jag tycker raggarna och så här, de var väldigt ärliga.
Visa pattarna, helt
ja,
enkelt.
Ja, och det var ju liksom, ibland kunde vi gå ut och skoja liksom. Ja, om ni visar, och så blev det skratt och strål. Och, så att jag tycker aldrig att det var... Nej, vi kände nog mer att det faktiskt var en kärlek mellan oss alla raggarna.
Ja.
Kanske beror på hur man är som person, men...
Så kan det vara, för
men
att...
vi tog inte så illa.
Och sen var det en annan tid.
Ja, det var inte det här våldet och allting. Alltså, det var lite fylla och det var slagsmål, men det var...
Kanske lite ärligare.
Ja,
då.
Ja, så att jag vet inte, vi älskade folkparken och hela stämningen och attityden och sådär. Och jag tycker allt om ärlighet och så. Sen kunde man ju tycka att det var rätt jobbigt om man inte slutar skrika, liksom, om man ska göra en ballad. Då kunde man ju bli rätt sur om de fortsätter stå och skråla.
Mm.
Liksom. Men det var ju bara att köra över dem. För att till slut när du är bra och sjunger bra så här, då tystnar de.
Jo, till slut så. Men efter de här 10 åren som blev då en paus, så har ni nu hittat tillbaka och är ute och spelar en hel del.
Jättemycket.
Ni gjorde en turné med Rångedals, vet jag. Jag såg er, nu var ni på Lärargalan 2023. Mm. Hur mycket spelar ni?
Jag måste säga, nu ser det ut så att det är lite tajtare, tycker jag. Svårare med gig.
Mm-hmm.
Men det kanske är för att vi också har gjort 2 större projekt. Dels gjorde vi 80-talsnatt i somras. Och så gjorde vi ju Rångedal-turnén i våras.
Mm.
Och sen så gjorde vi 80-talsnatt julshow och grejer. Så vi har ju stort sett turnerat sen i november förra året. Då. Men jag tycker att annars förra året det blev nog en 50 gig, någonting sånt där ändå. Mm. Och det är ändå ganska bra för oss eftersom att syrran har ju hela Djurens ö som hon kämpar med. Håller på att bygga upp, försöker bygga upp Sveriges första vilddjursjukhus.
Oj.
Så det är ett jätteprojekt som hon håller på med. Med olika, ja, det är så mycket med olika föreningar och organisationer och sådär. Och sen så har hon ju sin viltjour. Så att det är fullt sjå på vårarna med allting. Så där hjälper jag henne lite med vissa projekt där då.
Okay.
Så att det är ganska mycket jobb. För om man tänker alla de jobben, plus att man liksom ska släppa låtar och det är PR och promotion och TV och radio och ja, allt vad man har jobbat med och sådär. Så att, och sen försöker ju jag jobba en del nu med att ta tag i låtskrivandet igen och sådär. Och även hålla på med min solo-del. Och det var ju väldigt kul i 2 systrar 2 bröder-showen vi gjorde med Rångedal. Att jag återigen fick liksom återknyta till den lite och sjunga en sololåt.
Mm.
Det väckte liksom en lust som jag kanske har stoppat undan lite sedan min bästa vän där Nestor Geli gick bort, som jag skrev med så nära och var så nära mig. Vi hade ju, höll ju på med, liksom med ett nytt album och vi hade massor med co-writes och samarbeten både i Sverige och utomlands, som vi bara... Oh, jag vet inte, jag känner inte för att ta dem vidare när han blev sjuk.
Nej, men för han sa det till dig väl på dödsbädden, så att säga, att nu får du göra klart det själv.
Mm. Och jag har skämts lite att jag inte har gjort det. Men sen har det blivit att jag har sjungit, och det låter också så himla tragiskt, men det har ju blivit att jag sjunger på en hel del begravningar och även såklart bröllop och så. Men det kändes lite så här när jag nu sjöng på, senast här på turnén. Så lovade jag Nestor innan jag gick ut på scenen, så här, nu är det Nestor, nu ska jag ta tag i det här. Jag lovar dig, jag har inte glömt det. Så nu känns det lite att jag känner mig redo på något sätt. Du vet, det är också konstigt så med sorg, att man måste på något sätt...
Ja, det behöver mogna.
Ja, så nu börjar det kännas att jag kan tycka att det är kul att lyssna på inspelningen, när jag hör honom och mig sitta och prata och alla dessa timmar liksom vi har suttit. Nu kan jag liksom tycka att, åh vad coolt, där sitter Nestor.
Du är redo.
Ja, så att,
det ser man ju fram emot.
Ja, och nu har jag faktiskt just den låten som jag körde i showen där, Let Love Begin. Den är så många som har frågat om. Så nu funderar, har jag liksom satt igång produktionen faktiskt. Så jag tänkte göra klart några. Och sen kanske bara släppa dem så här. Bara för att jag mår bra av det. Det behöver inte vara
du
mer.
Du har ju inget att förlora.
Nej, alltså, det är precis. Ja. Åren går, fyller ju 60.
Ja, ja. Vad väntar vi? Vad väntar vi på?
Vi väntar på, vi ska inte vänta.
Vad var det du sa? I min podd så har jag ett moment som heter Du har sagt. Så jag samlar på mig en del sägningar från dig.
Åh, vad härligt. Oj då.
Det här har jag varit inne lite på, men killarna låg redo i sängen.
Ja, de gjorde ju det.
Det är fantastiskt.
Ja, men det är helt galet. Du vet, de hade tagit sig in på hotellrummen och man bara, men herregud, vad gör du här lilla vän? Liksom.
Ja, men blir man rädd eller blir man glad?
Nej, inte glad.
Nej.
Jag tycker, nej men gud. Alltså, men sen tyckte jag var lite konstigt också. Hur kunde de ta sig in?
Ja.
De måste ha känt någon på hotellen och tagit sig in. Så
det är ju rent kriminellt egentligen.
Ja, nej, det var ingenting jag uppskattade.
De fick inte någon valuta för det där?
Nej, jag tycker det, om jag ska vara helt ärlig, så tycker jag det är väldigt, väldigt osexigt med groupies. Det är inte min grej.
Det går bort.
Ja, det går bort.
Både jag och min syster är ganska andliga.
Det är vi.
På vilket sätt då?
Nej, men jag tycker jag känner en andlighet i mycket. Jag tycker bara det här närheten till djuren och naturen. Och...
Vad är det för andlighet?
Jag tycker att jag har samtal med mig själv ganska mycket om allting. Jag tycker att jag känner liksom saker och ting mycket. En närhet med livet på något sätt. Och det känns nästan som att det är någonting så gammalt från urminnes minnestider. Att man känner liksom samband med olika saker och... i naturen och djur och därför är det väl ännu värre när man är så, att se liksom ett slakt grisögon, att jag vet att de känner, tänker, och jag kan väl tycka att det är det värsta, att känna sig andlig, det är att se vad vi gör mot varandra och mot naturen och djuren.
Har du något speciellt ögonblick som har fastnat hos dig?
Det är så många. Men syrran och jag skulle åka över och göra Så mycket bättre 2020. Och då skulle vi ta Gotlandsfärjan och vi var på väldigt taggade och vi var så glada. För det känns liksom att nu är vi på gång att göra liksom en liten skön comeback här och sådär. Men så var det en djurtransport på färjan. Och det var alltså de råmandena och... den paniken, alltså vi mådde så dåligt. Så att vi fick vänta längst, alltså vi kunde inte gå ner och köra av bilen förrän den här djurtransporten hade kört av. Och just det här med att känna sig så maktlös och allt lidande, och det var bara en så här konstig känsla. Så vi var ju lite så här halvlåga då när vi skulle komma dit till Så mycket bättre, för då blev vi på vårat... Lili och Susse humör, vi ska rädda världen. Då kom vi in i här i våran, den här djurskydds den rollen. Och den ville vi ju inte ha när vi kom dit.
Ni skulle göra en skön comeback.
Ja, men sen så på vägen där så var det också flera så här tjur som var överkörda också, så syrran sprang ut och det var igelkottar och de är ju rödlistade, så att det blev en helt fel, om jag nu ska inte skratta åt det, men det blev en väldigt fel uppladdning. Men det var en av ögonblicken faktiskt när jag kände den här kontakten på båten, när vi hörde de här råmanden i panik. Och jag vet inte, det var liksom, så ibland får man bara den här connection. Och det tycker jag är en typ av andlighet, för man identifierar sig med andras panik.
Någon slags samhörighet med allt levande.
Ja, och så känner man just en maktlöshet. Och det tycker jag är fruktansvärt.
Och vad gör du med den?
Jag skriver faktiskt en hel del. Jag har faktiskt en låt som jag ska släppa snart, som jag skickade till en fantastisk producent häromdagen, Mats Nilsson. Han pratade mycket P. Beckman och så. Och han älskade den. Det är en gammal låt som jag skrev med Jan Johansson för många år sedan, men den heter Words. Och den beskriver så precis, och jag tycker det är så konstigt, för jag skrev den för så många, många år sedan. Så det är så konstigt just nu att jag upplever texterna mer nu än då. Fast jag skrev dem då.
Mm.
Fast nu kan jag känna liksom att de får en annan betydelse, mer att poletterna trillar ner.
Just det.
Och det tycker jag är märkligt.
Mer undermedvetna texter som nu är medvetna. Då.
Ja, och jag känner också som kanske speglar samhället på ett sätt som jag inte riktigt hade fått grepp om då, men som jag nu ser med mycket klarare ögon liksom, hur det på något sätt ser ut.
Mm.
Ja. Men jag skriver mycket. Jag har ju skrivit en låt som ligger på, som faktiskt ligger ute på Spotify, som heter God Bless the Rain. Den skrev jag när jag var väldigt nere ett tag. Och det var ju då där Nestor blev sjuk också.
Mm.
Så vi skrev den. Men den kan du lyssna på. Den är fin.
Det ska jag absolut göra. Mm. För det här med andlighet verkar ju ändå ha varit något.
Ja, vi höll ju på med glaset och det när vi var små.
Ja, men jag tänkte så här.
Men farfar var väldigt andlig. Våran...
Han var präst då?
Och teologidoktor. Så han trodde mycket på andlighet och så.
Mm. Mm. Men är det en kristen andlighet du tror på? Eller är det någon slags samhörighetsandlighet med allt levande?
Ja, jag tror det. Men jag måste erkänna att jag älskar att sjunga i kyrkor och så. Och jag känner en otroligt lugn när jag kommer in. Det kan jag tycka är väldigt vackert och fint i kyrkor. Att jag får gå ner i puls och jag känner en harmoni. Men jag kan väl säga att jag tycker, om jag läser Bibeln, jag tycker inte allt är liksom... Och det här tycker jag känns klockrent så. Men jag kan ändå känna att det finns en hel del som knyter an till tro ändå.
Mm.
Men jag tänker nog som dig att det är mer en andlighet till livet, till allt levande och en connection liksom till blommor, hav, djur.
Att vi hör ihop.
Ja, att det liksom finns ett band mellan oss.
Mm.
Och det är nog andlighet för mig.
Mm. För pappa Paavo hade också en viss andlighet. Mm. I alla fall en händelse här. Du sa så här, pappas bror Gustav var en valnöt i bastun.
Men det var, pappa Paavo var en väldigt speciell och underbar person. Men han var också ganska rädd för om det skulle bli en kontakt. Så det fanns någon nyfikenhet. Så en gång så var det helt galet. Han sitter och bastar i Sollentuna. Mm. Och så har vi bara någon som skriker och vi kommer ner. Och då bara, det är Gustav. Vi bara, Gustav. Då hade hans bror ganska nyligen dött.
Mm.
Ja, det är Gustav, vi fattar ingenting. Då var det ett nötskal som han fick för sig att Gustav var där med det där. Och vi har aldrig förstått den kopplingen, var så konstig.
Mm.
Så att den har ju blivit mer ett skämt, stackars barn.
Ja, men man kan nästan förstå det, det är lite udda.
Ja, vi undrar så här, varför skulle han bli en nöt?
Ja.
Av allting. Nej, men vem har tagit hit nöten då, säger Paavo. Ja, det kan ju ha varit... Jag menar, vi var ju många.
Men var han svår att förstå, Gustav, eller?
Ja, det var han nog faktiskt.
För jag tänker, att knäcka en nöt...
Ja, om det är något sånt.
Och Gustav så var den väldigt, där, så låg den där knäckt nu.
Ja,
då.
Men jag tror att det var hans lillebror. Han var orolig för honom ofta. Och Gustav, jag minns Gustav som väldigt stressad person. Jag träffade honom inte mycket.
Okay.
Men det var bara en... Det har blivit lite av ett skämt i vår familj. Och det är ganska taskigt egentligen. Men det var så himla roligt just att han blev rädd för den här nöten. Och sa vi om det, Gustav. Varför är du rädd för nöten?
Ja.
Ja, du vet det fan. Så.
Men det måste ju varit någon slags andlig upplevelse. Han fick det.
Ja, han fick det.
Mm.
Men han var ju som sagt, Paavo var så rolig. Han var underbar pappa Paavo. För han var både nyfiken men också rädd.
Mm. Ja, det är en kombo som är jobbig.
Ja, och sen var han prästson. Och jag kommer ihåg att han tyckte att det var jobbigt med alla dessa tunga begravningar. Mm. När de fick gå alla barnen med, kallas då. Så att Paavo ville absolut inte ha någon begravning. Utan han ville ha en sjömansbegravning. Och det lovade, det hade vi både för honom och mamma.
Ja.
Han tyckte begravningar, eftersom han fick vara med om det så mycket som barn. Så såg han bara det som någonting mörkt.
Mm.
Och han ville inte ha det mörkret.
Hur tänker du själv om din egen begravning?
Nej, jag kör nog gärna en sjömansbegravning också. Att man åker ut till någon av... Vi har en ö som vi i familjen älskar. Som ligger utanför Möja. Och där har vi så mycket minnen. Där vi har haft så kul. Och det finns bara kärlek liksom, och positivt. Och där, dit åker jag ut nu. Ja, nu har jag ingen båt just nu. Då, men när jag får båt igen så kommer jag åka ut dit igen. Där får jag verkligen den här totala harmonin. Och jag ser alla bilder av alla härliga minnen. Och där har vi byggt små monument. Över mamma och pappa. Och syran har byggt lite monument nu där av sina hundar och sådär. Så det är liksom lite vårat ställe att åka till när vi vill ha den här andliga närheten och känna den. Men det är så olika, men jag kan nog tänka mig att ha mitt lilla monument där också.
Fint.
Ja. Ja, det har blivit fint. Och för mig är det inte så här viktigt att jag måste gå... Nu gillar jag kyrkor och kyrkogårdar. Du ska erkänna, i Malmö har jag en favoritkyrkogård som ligger mitt inne i stan. Och där är en grav med en uppslagen bok som jag älskar. Jag tycker den är så vacker grav. För jag undrar alltid vem som ligger där, för den är så vacker och enkel. Så att jag tycker det är väldigt vackert med kyrkogårdar. Men jag kan känna liksom att jag tänker på mina föräldrar och Nestor och alla som man har förlorat, vänner och sådär. Oavsett om jag är på en kyrka i en kyrka eller kyrka. Alltså jag behöver inte besöka graven, förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar.
Jag kan känna det där komma över mig. Liksom.
Särskilt du som har sådana antenner som känner mycket. Då behöver man kanske inte ha någon exakt plats.
Nej, jag känner inte det.
Det kan vara olika platser. Mm. En stillsam kyrka eller sittandes på ett lugnt hav i en båt.
Eller hur? Så att, men just när jag kommer till den här ön kan jag känna att då faller allt på plats. Liksom.
Mm.
Och det jag tycker är väldigt kul nu att även våra barn får liksom är där och får sina minnen därifrån. För då på något sätt, så även om de inte liksom han träffar mamma och pappa så mycket, så får de en connection till dem.
Mm.
Och det är häftigt.
Mm. Vi ska gå in i en liten avslutning.
Oj, vad spännande.
Ja, det beror på dig. Avslutningsvis. Du har ju hintat om att du fyller 60 i maj. Du har en lång karriär bakom dig med vissa pausar kan man säga. Men om vi tittar framtid, hur ser den ut?
Ja, men syran och jag kände ju nu väldigt mycket och det var ju så kul att ni var en del där när vi gjorde Två systrar och två bröder. Vi fick göra den roliga kvällen ihop i Karlstad. Att vi kände vi väldigt sugna på att göra en fortsättning, alltså just att få jobba för en sittande publik lite mer. Så att vi håller på med ett projekt faktiskt och går vidare från det med det. Och sen har vi som alltid då vår show 80-talsnatt som är perfekt att plocka fram när ett företag vill ha roligt och vi tar med oss Herreys och Anki Bagger och ja, Tone Norum och vilka det nu kan bli liksom. Så det är roligt. Så att, men det är nog den där mer den showen som vi tänker en fortsättning på som jag nämnde först. Och sen så har vi massor med musik nu och då har vi faktiskt börjat rota i våra arkiv efter det här också och hittat så mycket fantastisk musik som vi inte har släppt. Som är liksom mera... vad ska man säga? Vi har ju lyssnat väldigt mycket. Vi nämnde ju band där i början. Som vi, du vet, Elo och Supertramp och Manfred Mann. Och mycket sådana här. Och även mycket melodiös hårdrock. Och allt tidig Prince och sådär. Liksom. Så har vi hört så mycket vi har gjort. Så att vi tänkte också att det skulle vara kul att bjuda de som tycker om oss. Och är nyfikna på oss kanske den här tidsresan. Så vi har börjat titta på faktiskt att bara släppa ut de låtarna. Why not? Som vi sa. Vad har vi att förlora?
Inget.
Och sen så, som sagt var, så har jag nu tagit tag i det här med min soloplatta. Och igår så pratade jag med en kille som jag jobbade lite med då, Håkan Waxegård, som är som han är. Han är fantastisk, han är bra och väldigt jobbig när han är dålig.
Men... Hoppas att han lyssnar på den här podden. Ja. Vilken recension av en människa.
Ja, men han är fantastisk när han är bra, men väldigt jobbig när han är.
Mm.
Så han ska inte hålla på med pengar om vi säger så.
Okej.
Hörde det Håkan? Nej, men vi känner varandra väldigt väl, han och jag. Nej, men det var så också. Det var faktiskt roligt, för det var faktiskt han som började med att dra lite i min sologrej som gillade den. Och då hade han kontor här på Hornsgatan.
Mm.
Och då höll han ju på att jobba med Magnus Karlsson, bland annat Weeping Willows och alla de här, och The Ark och sådär. Och då bad han mig komma över och lämna några demos. Och det här glömmer han aldrig, för att jag lämnade inte en demo. Jag lämnade typ så här 50 låtar till honom. Och det som var roligt med det som han sa, det sjuka var att det inte var en dålig låt. Så att han är på mig nu, för då skojade han sa så här, varför gör du inte dubbelalbum? Och nu började han så här, nu kan du ju göra det, för nu kan du ju släppa en låt till. annan.
Ja, länge.
Ja. Och sen så, nej men lite, nu ska vi vara allvarliga och seriösa här. Nej men då pratade vi faktiskt om att då sa han också till mig, gör det här nu Sussi. Så att nu håller vi på att kolla upp liksom, eftersom jag spelade in på så många olika ställen så finns det massa bra inspelningar. Så varför inte samla ihop allting och se att det här duger, det här kan man släppa, det här spelar vi in på nytt. Så, här, så det blir lite som en dagbok, en tidsresa också. Mm-hmm. För det är nästan som det, eftersom att alla låtar de på något sätt representerar sin tid och hur man kände just då. Och som jag sa, vissa texter känns mycket mer aktuella för mig nu än då.
Mm.
Så jag kanske kan göra dem rättvisa på ett annat sätt. Så det kanske är de planerna vi har. Men sen vet jag också att det är väldigt mycket med djurskyddet nu. För syrran har ju fått 90-konto med Djurens Ö.
Vad betyder det?
Ja, men du är ett 90-konto då har du ju rätt med insamlingar. Och det är ganska svårt att få.
Mm.
Så att nu planerar vi en större djur- och miljögala hoppas vi få till. Därför det är dags. Det känns som det är moget för det. Vi har ju tänkt på det i många, många år.
Mm.
Men det. Och sen så vet jag att syrran kommer satsa väldigt mycket då på Djurens Ö om det här går vidare. Så att det blir nog en hel del djur- och miljöarbete också. Om jag ser framtiden.
Ja, det låter som att du kommer ha fullt upp.
Ja.
Och det låter väldigt spännande. Jag ser verkligen fram emot detta. Och önskar dig lycka till.
Ja, det vore kul att synas på scenen igen. För jag tyckte det.
Ja.
Jag tror att det finns en bra kemi här.
Det känner jag också.
Mm.
Så på återseende säger vi.
Ja, se fram emot det.
Tack för den här stunden.
Ja, det var supertrevligt, verkligen.
Mm.
Både högt och lågt.
Sussi Päivärintare. Smittsam energi, eller hur? Nästa vecka ska ni få träffa Kalle Norvald. Ni vet, en av de här parterapeuterna som är med i tv-programmet Gift vid första ögonkastet. Vi ska prata relationer, vi ska prata monogami och vi ska prata sex förstås. Fram till dess, var snäll mot dig själv. Hej hej!